Som sagt, det är alltså temat relationer och det är återkommande nu. Jag tror vi har haft det 3 eller 4 år bra, säkert. Och det är alltid aktuellt, för människor är alltid i relationer, eller hur? Oavsett vad det är för relation, behöver inte alltid vara att vi pratar till gifta.
Den är alltid så.
Utan människor och relationer är alltid på tapeten. Eller på våran nybyggda vägg. Jag vet inte. Visst är den fin? Har ni sett vår nybyggda vägg?
Nej, han inte tänkt på.
Bara för ifall det är någon ny här idag som inte känner till det riktigt. Hur länge har ni varit gifta? Bara berätta lite om er själva.
Kiki. Du har ingen mick. Så convenient. Då kan jag säga det. Den här sommaren så firar vi 30 år som gifta.
Wow. Berätta någonting roligt. Någon anekdot. Kiki, du har säkert massor du kan berätta om Patrik. Hur visste du första gången att han var intresserad av dig? Det här är väldigt spontant.
Det här är ju väldigt spontant. Ja, nej, men det var väl så att det lite växte på varsitt håll där. Och man började tänka att ja, men det här kanske kan bli något. Eller så här. Lite så var det väl egentligen.
Så var det.
Sen en liten sån där då, ja, men kul anekdot. Det var ju att ja, men vi pratade ju väldigt mycket i telefon då. På den tiden hade man ju fast telefon. Och det var ju ganska dyrt. Eller så här. Men då jobbade ju han 3-skift på Sapa. Och när han kom hem så ringde han alltid till mig då när han hade jobbat natt. När han kom hem typ 6:15 då innan han gick och la sig. Och en gång så ringde han mig då vi klockan var nog kanske 8:30. För jag jobbade i kök och jobbade varannan helg. Så jag var ledig på vardagar ibland. Och då ringde han en gång typ vid 8:30. Och jag sa, men har du inte sovit länge? För att han behövde väldigt lite sömn. Men kanske inte riktigt så lite. Men då ringde han i sömnen. Alltså, så han kom inte ihåg det sen.
Det är kärlek. Eller inte.
Ja, men 30 år. Det är faktiskt jättehäftigt. Det är jättekul. Inte alla som...
Det är jättelänge.
Det är jättelänge. Så länge.
Särskilt eftersom vi bara är 23.
Ja, eller? Det är helt fantastiskt. Och era barn är äldre än det. Alltså det
ja,
är
jag vet.
De har gått förbi.
Ett mirakel.
Och, men man kan väl bara gissa att en relation som har varit nu i snart 30 år, det är inte alltid glass och donut och cake och cheesecake. Och du, alltså ni förstår, det är inte milkshake och röda rosor varje dag. Alltså det, eller är det det?
Nej, det är det ju inte. Det är lite havregrynsgröt emellanåt med. Ja. Men, och det är väl det som är på något sätt som... Alltså när man tänker på relationer så är det ju det som är livet egentligen. Att det går upp och ner. Och sen kan man ju säga så här att liksom, ja, men man kommer alltid att älska varandra. Ja, och det kanske man gör, men det känns inte så. För att ja, men ibland är man ju är liksom uppe i livet och det är så här. Va? Men då är det ju så, då får man ju stå fast vid det här beslutet man har tagit. Och så får man ju också, precis som det är, även i ens, om man säger, ens individuella liv. Alltså på jobbet eller ja, men med olika saker, olika säsonger i livet. Alltså man får...
Dig in.
Ja, precis. Och det finns ju i Efesierbrevet 6:10 där det står om vapenrustningen. Så står det så här, stå emot på den onda dagen. Och så brukar jag tänka ibland när det är lite tungt att ja, men idag är det den onda dagen, nu står jag emot. Imorgon är det sol igen. Och då blir det ju sol.
Jättebra. Jag tänker också spontant på, ni har säkert hört, några av er kanske har hört mig säga det innan, men... Bara för några dagar sedan här så en av mina största idoler gick hem till himlen, gick bort. Och det var Billy Graham som var en mycket känd figur i faktiskt hela världen men inte minst i Amerika. Och han var ju också gift med Rut i många, många år. Och efter många års äktenskap så frågade de Rut. Och det här var alltså ett kristet par som var kända i samhället i hela Amerika. Och de... var som ett jättehärligt gift par, så hade de frågat Rut en gång vid ett tillfälle. Hon var ganska skön, lite skinn på näsan, och frågade: hur är ert äktenskap? Är det alltid bra? Har du aldrig funderat på skilsmässa? Och då hade hon svarat: jag har aldrig funderat på skilsmässa. Men mod, det har jag tänkt några gånger, så. Det har inte vi gjort. Inte jag i alla fall. Men just att det går upp och ner ibland. Och jag håller med Kicke. I den här onda dagen så gäller det på något sätt. Vad gör vi då? Letar vi första vägen, dörren? Eller står vi emot på den onda dagen?
Tänker att man bygger förebyggande för det också. Hur ska man vara beredd på sånt? Om det dyker upp någonting ganska out of the blue, om man säger så.
Jag tänker att man inte ska reagera eller agera i, liksom, i affekt eller i stunden. Att man liksom bara, ja, man blir upprörd och gör något dramatiskt. Utan det var som någon jag hörde säga så här, liksom, ja, men hur är du när du reagerar och när du agerar? Liksom, har du sovit tillräckligt? Alltså, det är ju väldigt andligt att sova faktiskt. För att om du inte är utvilad, Gud har ju skapat oss med ett sömnbehov. Om du inte är utsövd, om du inte har ätit, om du inte mår bra. Alltså, fatta inga viktiga beslut. Och det är ju ännu viktigare i en relation där. Och det är ju, om man liksom ser på de gånger när man kanske inte har reagerat så positivt. Då kanske det är för, ja, men man var för hungrig liksom, så blir man sur. Egentligen helt i onödan.
Ja.
Eller hur?
Ja, så är det. Sen har jag ju förmånen att få vara gift med en kvinna som jag har nog inte, jag har sett henne arg väldigt få gånger under hela vårt äktenskap.
Men jag kan bli sur.
Ja, hon kan bli lite sur. Däremot, om jag säger att hon har blivit arg 3-4 gånger som jag har sett under hela vårt äktenskap, så kanske hon har sett mig arg 3-4 gånger om dagen. Men det är kanske en överdrift.
I timmen? Eller? Nej, vi lämnar det.
Men jag tror att det alltså, om du, som det är kopplat till den frågan du ställer, Hanna, så tror jag det är viktigt att man lär känna varandra. Vad är det för sorts människor vi är? Alltså just att hitta det här att vi är faktiskt olika. Och det var någonting som det tog många år för mig. Du har alltid varit vis, tycker jag. Men jag var inte så vis. Alltså någonstans så förväntade jag mig att reaktionen hos henne är ju de reaktioner jag gör när något händer. Hon där tog ett bra tag innan jag begrep. Nej, men hon reagerar ju inte. I den situationen reagerar ju inte hon som jag gör. Och det måste jag ha förståelse för. Och det tog en stund innan poletten ramlade ner för mig i alla fall.
Mm. Och det där är ju någonting som man, alltså, även efter då snart 30 år som gifta, så
jobbar vi fortfarande på det.
Ja, men precis. Man blir aldrig färdig liksom.
Nej, så är det.
En annan fråga jag tänker, nu slänger jag ut min fråga också. Ja, de har inte alltid fått dem här i förväg. Jag kommer på dem nu. Jag menar, ofta, visst, man reagerar. Och det är precis som ni säger, jag tycker det är jättebra. Och man reagerar i stunden. Och det dyker upp saker bara för att nu är jag stressad. Ibland kan det finnas saker hos varandra som är en del av ens personlighet eller en värdering. Eller något som inte är för stunden, utan som man faktiskt brottas med. För man är så olika på en viss punkt. Hur gör man i det? För då känner man, oj, ska vi hålla hela livet ut? Och jag kommer alltid vara irriterad på just det där. Det kan vara en värdering. Det kan vara, och då menar inte jag att han inte slänger sockarna i tvättkorgen. Utan du vet, när det går lite djupare. Hur lever jag med det?
För det gör han inte.
Nej, men hur lever man med det? Ska man kompromissa med det? Vem ska ge sig? Ja, förstår ni min fråga?
Alltså, en sak som vi är väldigt olika på då är ju, nu säger ju barnen att jag börjar bli likadan. Det är ju att han skriker i telefon och jag pratar i telefon. Och är vi då till exempel på en affär, då kanske jag går undan. För jag tycker liksom, ja, men,
pinsamt.
Ja, pinsamt, precis. Men då följer han efter mig. Och det tycker jag är jättejobbigt.
Jag vill ju vara med henne.
Då hör jag honom där borta. Ja, det är... Och det är ju något som du borde sluta med.
Det var, släpp ut det.
Ja, men och det finns ju vissa grejer. Och det här, nu kan man ju, nu har det ju gått så långt så att nu kan vi ju skratta åt det och ha råd. Men det är ju något, alltså nu är ju det här bara ett exempel då, men där man har stört sig. Men där jag kanske också har insett att ja, du är sån. Och jag får leva med det.
Och någonstans, är precis det sista du sa, att någonstans måste man hitta det där. Ja, vi får leva delvis med det här. För att vi är olika. Så här är det ju, nu är det lite olika för man kommer till åren. Men så här är det för mig, vanligtvis. Att vill jag komma iväg och få lite relax, lite vila. Då vill jag just det, komma iväg. Då vill inte jag vara hemma. När Kicke vill ha lite relax och vila och andas ut, då vill hon vara hemma. Men vad gör man då? Ja, då åker man ju iväg. Nej, det gör man inte. Jag skojar. Utan någonstans där måste man ju hitta varandra. Då måste man kunna prata om det och kunna hitta att ja, ibland åker vi iväg, men ibland är vi hemma. Är ni med? Jag, under en period när hon var hemma mycket med barnen, jag träffade ju folk hela tiden. Och någonstans ibland så ville jag, när jag kom hem så var det bara vi. Medan hon, kan vi inte bjuda hem dem? Kan vi inte bjuda hem dem? Nej, nej. För jag träffade ju folk hela tiden, men gjorde ju inte hon. Och här någonstans är det ju viktigt att man hittar varandra, man pratar och samtalar med varandra. Mm. Så det handlar mycket om att ge och ta. Mm. Det låter jättealldagligt, jättevardagligt. Men jag tror att nyckeln till ett hyfsat bra relation är att det är inte bara din vilja som ska gå igenom. And I'm preaching to myself now. Alltså det är inte bara det jag tycker är viktigt, som det är mina känslor som gäller. Utan någonstans är det ge och ta. Och det är jättelätt att säga här, amen, så är det. Men du vet själv, hallå, att det inte alltid är så lätt i det verkliga livet.
Nej, det är jättebra. Och vad gör man när det är en tredje part som vill väldigt, väldigt mycket? Och då tänker jag på när barnen är tonåringar. Och de har så mycket viljor. Vad gör man som tonårsförälder?
Och som våra barn.
Och som era fantastiska, då, lydiga, fina döttrar som har bara varit änglar, eller hur?
Ja, absolut.
Jag försöker vinna poäng här.
Ja, precis. Ja, men när det är med tonåringar så är det ju speciellt. Alltså det är ju speciellt när det är med småbarn med. Och när man var småbarnsförälder så fick man ju höra det här liksom. Småbarn, små problem. Stora barn, stora problem. Och på ett sätt så stämmer ju det. För när man har småbarn, alltså då räcker armarna till. Man kan liksom hålla dem. När ju äldre de blir, till slut räcker inte armarna. Och det är ju väldigt frustrerande. Men där så tänker jag så här, det finns ju en sak som man inte får tumma på, och det är ju bönen. Alltså där känner jag ju att, alltså kasta sig på Gud och liksom lita på honom när man ser och när man inte vet, alltså det här kanske inte går så bra, men alltså då är ju det en väldigt viktig del. Mm. Och sen en annan grej som jag tänker som tonårsförälder, som jag tror att man var kanske hyfsat bra på att ta, men jag önskar att jag hade varit bättre, det var det här att fånga, liksom catch the moment. När en tonåring vill prata, då är det som ett litet fönster som är öppet. Och då är det oftast när man är väldigt trött själv och vill gå och lägga sig kanske typ 10:30 en vardagskväll. Ta det fönstret då. För det kanske inte öppnar sig. En del sådana fönster, de är så små, de är så bara öppna så. Alltså ta det. För att det är värt det. Mm. Det tycker jag är något som man ser tillbaka på som var.
Att kunna vara, och det här är ju samma här, precis som du säger Kicki, man skulle vilja varit så mycket bättre. Och jag vill bara säga till er som en dag i framtiden blir tonårsföräldrar. Benjamin, eller vem det nu är. Nej, det var det inte. Ja, vem den är. I framtiden när du är tonårsförälder, lyssna. Och kärlek. Massvis med kärlek. Tänk på att kärlek är den grejen. Du kan ge bort hur mycket som helst. Det tar aldrig slut. Du kan ge hur mycket kärlek som helst. Det tar aldrig slut. Och just det här med att lyssna och ge kärlek till sina barn. Det är ju någonting som man tittar tillbaka att jag skulle gjort det ännu mer. Det är klart att man gjorde det. Klart att man ville göra det mer. Men jag vill bara uppmuntra er, och även ni som har tonårsföräldrar som är till, de kanske inte ens är tonårsföräldrar nu. Kärlek. Ju mer du ger, ju mer får du. Lyssna. Och någonting som Kicki sa till mig vid några tillfällen i vårt äktenskap, i vårt liv, var att Putte, du som pappa Att du säger till dina döttrar, till dina tjejer, att de är vackra, de är fina. Det betyder mer än någon annan i världen som kan säga det till dem. Så tala till dem, säg att de är fina, säg att de är vackra, säg att du älskar dem. Och någonting, det vill jag bara skicka med, också väldigt alldaglig, väldigt enkelt kanske. Va? Men oj vad det kan göra skillnad.
Och sen också inte döma sig själv för hårt. För jag menar, man gör misstag. Och alltså tonåringar kan ju vara fruktansvärt odrägligt hemska. Eller det händer bara någon enstaka gång. Men alltså, det är ju så. Då kanske man svarar emot. Man blir arg. Man smäller själv i dörren. Eller man gör något dumt. Säger något dumt. Be om förlåtelse. Mm. För alltså det är ju så här, precis som det är i relationen, så är relationen till barnen. Alltså, man gör misstag. Det är så. Mm. Men vi är inte Gud. Men vi har Gud att gå till där vi kan...
Jättebra.
Där vi kan bekänna våra synder, där vi kan göra upp med det. Men gå också till barnen och liksom säg det att du, det var onödigt där i morse vid frukosten. Jag skulle inte ha sagt så. Mm. Och sen så läste jag någon väldigt bra grej här. Som Alf B. Svensson hade sagt. Vad man som förälder tycker i en fråga är inte något som tonåringarna blankt struntar i. Det finns undersökningar som visar att personer när de är 20-30 års åldern ofta har samma värderingar som sina föräldrar. För ibland, ofta är det ju så här som tonåring. Så, alltså det är också en brytningsperiod. Man vill pröva. Man vill vara tvärt emot. Man vill tycka tvärt emot. Och det kan ju vara så frustrerande när man som förälder då vill verkligen gör inte om de misstag jag gjorde utan du ska gå så här. Nej, men då går de likväl så. Men då kan ju det här också då vara en tröst i det. Att, ja, men vi fortsätter peka på den vägen och så ber vi och så tror vi att det kommer att gå bra i slutändan ändå. Och sen så finns det faktiskt då vetenskapliga undersökningar som bekräftar att det blir så i de flesta fall.
Jättebra. Vilka guldkorn. Känner du det? Super, super bra. Då byter vi lite spår. Och så går vi in på sex. Varför? Det här har vi behandlat innan också. Men det är värt att ta upp. Alltså hela tiden. För det är ändå något som pratas väldigt mycket om. Och i samhället idag. Många blir sambo. Flyttar ihop innan man gifter sig. Men det finns ändå en grund och en kristen värdering någonstans som säger att det inte är okej. Okay. Så varför är det inte okej? Okay? Varför ska man vänta med det?
Jag kan börja. Mm. Jag tror att för det första måste man göra klart för sig när man pratar om sex. För jag tror att kristenheten kyrkohistoriskt ibland har gjort... Man har pekat på så mycket så att man, när man pratar om sex så är det något fult. Det är något fel. Och... Så är det inte. Man måste komma ihåg att sex är något som Gud skapat. Sex är en Guds gåva. Och däremot så vet ju han mycket mer än vad vi vet. Han ser mycket bredare och större än vad vi ser. Men man måste komma ihåg, komma tillbaka till att sex, men jag sa en gång till någon som sa att han var ateist. Jag tror inte på Gud, jag är ateist. Och det spelar ingen roll vad du säger. Så säg någon fördel med, säg någonting med Gud. Och jag sa det, ja, Gud skapade sex. Va? Så, Gud, bara det är väl coolt. Så. Och någonstans måste vi komma tillbaka till det. Det är Guds gåva. Det är han som, det är hans grej. Det är han som kom på det. Och det tycker jag är en grund att stå på. Sen är det viktigt att förstå att sex är... För tittar man i tv då, tittar man på... Följer allt som har med internet att göra så är ju... Sex är ju så idag lite kopplat med intimitet, med vänskap, med kärlek faktiskt. Att sex har blivit en slit- och slängvara. Vilket betyder att även du och jag riskerar att bli slit- och slängvara när det kommer till det här området. Och därför så tror jag att Gud har satt upp tankar runt omkring det här med sex och med äktenskap och det har ju inget att göra med att han är missundsam. Det har ingenting att göra med att han är en arg gubbe som sitter på ett moln med otroligt stort skägg och tittar ner ilsket om du ska göra några misstag. Utan Gud, det är hans omsorg som är det är hela drivkraften. Bibeln säger ju, jag visste att den här var en av frågorna jag visste vi skulle beröra idag. Så jag bara tänkte två bibelord. Så jag vill bara, samma uttryck finns. Matteus 19, tror du kom på skärmen. Där det står, har ni inte läst att skapan från början gjorde dem till man och kvinna? Och så, därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Så de är inte längre två utan ett kött. Och Gud har fogat samman och så vidare då. Om du tar nästa bibelord också. Står det första kring. Eller vet ni inte att den som förenas med en prostituerad blir en enda kropp med henne. Det heter de två ska bli ett kött. Kopplade där också. Just den här tanken man blir ett kött. Jag tror att sex är inte bara en slit och släng grej. En cool grej. One night stand. Utan någonstans så för det ihop två människor. Och Gud ser det mycket mera holy, mycket mera. Om man också tänker så här utifrån ett gudsperspektiv så tycker jag att det finns något romantiskt i det. Det finns något mystiskt, positivt sett mystiskt i det. De två ska bli ett kött. Och det finns något fantastiskt i det. Och Gud kopplar det till två människor som har bestämt sig att de ska leva hela livet tillsammans. Och Jesus ger den här bilden av att man blir ett. Idag har det här stora och det här vackra som finns i det har på något sätt blivit borttvättat idag. Och det tycker jag är sorgligt. Något mer som du skulle lägga till?
Nej, du sa.
Jag sa allt. Det här är ett stort ämne och för mig är det här ett viktigt ämne. Och det är också ett ämne där jag vill... På något sätt är det viktigt för mig att det här får inte komma fram fel. Utan jag tycker att i det här området så är det inte att man säger saker, utan hur man säger saker. Tonen är Guds kärlek. Tonen är Guds bästa. Tonen är Guds omsorg. Och sen är det så här, man träffar människor, som pastor, jag träffar människor hela tiden som har en annan syn. Men kanske också har failat. Det har skitit sig. Vad är tonen då? Jo, det är kärlek, upprättelse, förlåtelse. Och i det så finns ju gör om, gör rätt. Men det finns i kärlek. Det finns i en rätt ton. Och jag tror att vi kyrkan måste våga prata om den här sakerna. Jag vill bara titta på mina anteckningar som jag har skrivit. Just att vara rädd om dig. Ge inte bort dig själv. Bara hur som helst. Bara för att du är kärlekskrank. Utan jag tror att omfamna det här som en värdering kan göra att du är rädd. Det kan göra att du är rädd om dig. Att Gud har sagt saker om det här ämnet och lagt upp ett tankar om det här är för att han är rädd om dig. Och du är för bra för att bara ge bort det. Och har du gett bort det, dig själv, på det sättet, så finns det självklart en stor famn hos Gud. Det finns kärlek och förlåtelse. Men jag tror att, och ni som är unga här, jag vill bara uppmuntra er att den här värderingen kan ni omfamna utifrån att Gud älskar er. På mitt jobb på Sapa, jag är alldeles strax klar Hanna, men på där jag jobbade på Sapa så hade jag vänner som innan vi skulle gifta oss, som jag vet jag tog tag i en, jag blev arg på en för han sa, ska du köpa grisen i säcken eller? Så kallar du min blivande fru gris en gång till så tar jag med presskragen sen smäller det. men de hade just den jargongen då. Och så var det någon några år senare när vi har varit giftarna och en person som kom till mig och pratade med mig och som sa att jag mår så dåligt. Så jag har varit med så många och någonstans så jag vet inte vem jag är knappt. Jag önskar att jag vore som du Putte, sa. Jag säger jag inte får skryta nu, förstår man rätt nu. Men någonstans, de personerna som hånade mig eller retade mig för att jag hade en sån, tyckte de, en tydlig värdering. De helt plötsligt några år senare såg upp till mig. Alltså de på något sätt såg att det är ganska vettigt. Är ni med? Yes.
Och just den punkten tror jag är så viktig att när man har många sexuella relationer, det är klart, Du kan ha bra sex. Alltså tekniskt bra sex. Men det lämnar dig tom.
Ja.
För att sex i äktenskapet med din partner. Där det finns intimitet, vänskap, närhet. Man blir inte tom på det. Det bara fylls Nej. På. Mm. Men sexuella relationer med andra. Som inte bygger på någonting. Som inte finns någon substans i. Det gör dig tom. Och du söker bara nästa sexuella tillfredsställelse. Och du blir lika tom 2 sekunder efter. För du ligger inte kvar med den du älskar. Med din partner. Mm. Så att det finns Bra. Väldigt mycket i det,
Jättebra.
Tror jag.
Jättebra.
Och det tar ju vidare lite också just till det här att det här med sex, man ser det otroligt mycket på var och vartannat tv-program idag. Varenda serie har ju det. Och det är lättillgängligt. Lättillgängligt. Porren idag är extremt lättillgänglig. Och nu har jag inga siffror framför mig, men de har vi nog många hört. Alltså så lågt i åldrarna det är idag, där man sitter och porrsurfar i sina telefoner. Hur lätt det är. Det kanske kommer en fråga, är du över 18 så får du titta. Och bara, är jag över 18? Och de är 11. Det är jättelätt idag.
Mm.
Vilket är väldigt skrämmande. Vad händer med den unga generationen och växer upp med de här värderingarna? Hur påverkar det dem?
Det finns ju också undersökningar som visar att ja, men tittar man på, och här kan jag hänvisa till Alf B. Svensson som är ju väldigt kunnig på det här området, som är ju barnpsykolog. Han har ju varit här hos oss några gånger också. Som visar på att om du tittar på mycket våld så blir du mer våldsbenägen. Tittar du på mycket porr så blir du mer... Alltså, ja men det är så här lite grann att det lite föder mer. Du liksom göder det där på något sätt. Och det är ju så att, jag menar, när vi var unga då... Ja, men då var det så här på film att ja, men då kysstes man och sen så var det morgon. Alltså nu är det ju inte så. Nu är det ju liksom den här gränsen tänjs på hela tiden. Och jag menar det, de flesta tv-serier nu visar ju väldigt mycket naket. Och visar ju, det kommer ju säkert att öka det här. Så att jag tror att man ska försöka skydda sig själv där också. Alltså välj att titta bort då. Titta inte. Alltså även om du inte är tonåring. Det här gäller alla liksom. Blunda. Titta inte när det är det här liksom. När du vet att det kommer, gör så här då. Var en tönt. För att skydda dig själv.
Mm.
För att det föder ett begär det där.
Och den funderingen som jag har är ju just att vi pratar om intimitet. Jag tycker det är ett vackert ord personligen. Det här att vara varandra riktigt nära. I en relation. Och så kontrar du det med filmer och sex och one night stand och så här. Alltså någonstans så, mina funderingar går ju till en ung generation och att hur påverkar det när man blir 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 och 20 och helt plötsligt så har man en relation och någonstans så kan, ska man ge, hur har det här påverkat ens sätt att påverka när det gäller det här med intimitet, när det gäller sex, utan någonstans så göds man ju med känslan av att jag ska bli tillfredsställd. Och jag tror att Guds sätt, eller om man säger det rätta sättet, om man får uttrycka mig så, är ju att det handlar ju om att tillfredsställa någon annan. Det handlar om kärlek, det handlar om intimitet, det handlar om byggt utifrån vänskap och respekt. Inte bara, nu ska jag bara få till något här. Utan det handlar om värme och kärlek. Och där tror jag att man ska fundera på liksom hur påverkad man blir. Och därför så tror jag också det här är ett ämne man ska våga prata om.
Och som förälder att man har lite koll. Att man pratar med sina barn.
Mm.
Och att man kanske sitter med och tittar.
För att citera, jag citerar Alf B. Svensson här. Lika gärna som du frågar dina barn, hur har du haft det på skolan idag? Så kan du fråga hur du har haft det på nätet idag. Och jag tror så här. Att det är många. Jag tror att det finns folk i den här lokalen. Ja, men det finns, och det säger jag inte bara för att jag vet. Utan jag säger det för att det är, hela samhället är fyllt av det. Eller hur? Alltså någonstans och trubbas. Jag tror vi alla kunde vara överens om det. Vi tittar på serier, vi tittar på filmer. Någonstans trubbas man av. Eller hur? Och man måste våga prata med varandra. Och är det här en kamp, så tror jag att man kan prata med varandra och på något sätt, det här tycker jag är kämpigt för mig. Och du, vad jag säger är att du behöver inte skämmas för det. Vad jag menar att du kan, du behöver inte vara stolt över det heller. Men jag förstår att man skäms, att det känns udda, det känns inte bra. Och så här, man smyger med det. Men jag vill säga, låt oss på något sätt hitta någon du har förtroende för. Jag ska säga det, att när jag som är spottnörd skaffade kanaler, och så är det än idag, så fanns det ihop med spottkanalerna fick man filmkanaler. Och efter klockan 12, ja, då var det porr. Så jag hade vänner till mig som jag tog till mig och som sa, jag vill att ni slår in föräldrakoden. För jag vill inte riskera att jag hamnar där. Jag var ute och predikade, hade härliga möten, och så bodde jag någon natt på hotell där det var tv. Och där fanns tv-kanaler med massvis med skit. Det fanns tillfällen när jag var så frestad så jag drog ut tvn, bar in tvn. Och, det var stora tv-arter på den tiden, det var ju 40, 50, 60, 70 år sedan. Nej, men jag bar in den i klägaroven, tryckte in den i klägaroven. Jag ville inte titta på tv, jag ville inte hamna där. Ja, men du är pastor, precis. Men jag är också människa. Och någonstans att våga hitta någon man kan prata och be med. Och till och med säga, kan inte du ställa frågan till mig? Hur är det på det här området? För jag tror att man måste förstå vad det här, hur det här påverkar. Och inte med någon pekpinne eller något larv. Utan någonstans i värme och kärlek kunna säga, låt oss hitta det bästa. Intimitet, vänskap. Och det får leda till ett äktenskap med fantastisk sex.
Superbra. Och som du säger, att kunna stoppa det innan det går för långt. För det är mycket svårare i stundens hetta att stoppa någonting. Mm. När man redan har påbörjat något. Men att värderingen sätts, att stoppet sätts innan. Och det tror jag är jättebra. Några slutord på det?
Av den anledningen brukar jag ju alltid säga till par som... när vi träffar dem och så här, inför att man gifter sig. Alltså, spara på kyssarna tills ni gifter er. För grejen är att när man kysser varandra så alltså då kopplar man bort hjärnan. Och då, rätt vad det är, vet du inte vad det har lett till. Så alltså, kyssar förlöser någonting som har med det sexuella att göra. Så det är bättre då att avstå så att man inte ångrar sig sen för att det har gått för långt.
Så är
det. Ju jätteuppmuntrande. Gift er så får ni kyssas mycket, kan jag säga.
Relationer, vi alla människor. Och det räcker att gå till sig själv och veta att man brister. Jag brister på många olika sätt. I min relation till min man, till relationer till andra. Men det fina är ju att i Jesus så finns ju en andra chans. Det finns nåd och finns förlåtelse i honom. Men ska vi lämna över till dig så får du fortsätta.
Yes. Absolut. Och igen, tonen, jag hoppas du hör en ton här. Och som Kiki säger, jag hörde någon annan tala om så här. De tre orden på B, men det här var på engelska då. Belly, breast and butt. Att om du vill vänta till äktenskapet så håll dig undan från de tre det sakerna som börjar på B. Och sätta gränser. Och du är värd någon som respekterar. Jag skulle aldrig kunna vara ihop med henne. Eller aldrig vara ihop med honom. För det skulle aldrig funka. För då det skulle aldrig respektera det. Vet du vad jag säger då? Jag hoppas du hör tonen i det. Men då förtjänar du någon bättre då. Som passar bättre till den värderingen du har. Utan du ska inte släppa på den värderingen. Och vara rädd om dig själv. Bara för att du är rädd för att någon ska lämna dig. Därför att alltså någonstans börjar man fel då. Det här är ett stort ämne och ett bra ämne. Okej, jag skulle vilja... Jag byter spår igen. Jag ska prata lite, bara ge lite kort snabbt om föräldraransvar, om föräldrar. Faktum var att jag var på High Chaparral. Kolla den här bilden. Den här är så fin, den här bilden tycker jag. Och ser ni vem det är jag sitter och pratar med? Adam Nimmersjö. Och faktum är att vi är, och så är det Ölle där med jämte. Men Adam har en otrolig, jag minns det som igår. Alltså han har en tydlig förklaring för mig om föräldraansvar. Han undervisar mig om föräldraansvar. Och det är fantastiskt det han säger. Vi är på High Chaparral och vi är där man har showen. Jag vet inte om ni har varit på High Chaparral, annars är ni välkomna den lördagen den sista juni. För då ska vi förnya våra löften där, tänkte vi. Supervälkomna, ni får betala inträdet själv och käka och sova. Men vi kommer ha en kul grej och Boman ska vara präst och vi kommer se ut som kobbysar. Så vill ni vara med om något crazy, välkomna den sista juni. Hur som helst, på High Chaparral så har vi, är det en cowboyshow. Och då sitter vi ganska högt upp, det är mycket folk. Och sen så finns det en sån här kant. Men som är 2 meter långt ner. Och där är det en familj och så sticker 2 stycken, ungefär Benjamins ålder. Och sticker och sätter sig och dinglar med benen där. Det är 2 meter rakt ner och sätter och dinglar med benen. Och han tycker det är lite otäckt, Adam. Så han börjar förklara för mig. Patrik, jag tycker det är fel av de föräldrarna att släppa barnen och sticka iväg och sätta sig där. Där de riskerar att ramla ner. De kommer slå sig fördärvade. Han har en förklaring. De måste ju förstå att barn ska ha gränser. Det är dagens sanning. Ni ser ni det? Alltså han förklarar. Och därför så tyckte jag att någonstans så tycker jag det är viktigt att Adam och jag även berättar våra tankar även för hela församlingen. Därför att jag hörde någon säga så här. Att ha småbarn är som att hela tiden städa upp efter en fest som man inte själv var bjuden på. Jag vet inte, men hur kan vi fundera på det? Jag vill faktiskt bara skicka med dig 6 grejer och punkter om föräldraansvar. Och jag kommer ta det ganska snabbt och så här. Och om du själv är barn så kan du ta åt dig. I framtiden kanske du kan tänka på att kom ihåg det här då. Jag vill bara ta ganska snabbt. Nummer 1. Låt inte barnen äga huset. Bara en tanke jag vill skicka med er när det gäller föräldraansvar. Och jag är inte den stora experten. Men jag är ändå över 50 nu. Så därför vågar jag säga några tankar i alla fall. Jag tycker det här är bra. Låt inte barnen äga huset. Till exempel om barnen säger jag vill inte sitta på den stolen. Jag ska sitta på den stolen. Okej. Alltså någonstans, låt dem, det är du som bestämmer. Alltså inte på ett otrevligt sätt med kärlek. Men någonstans här tror jag det är nyttigt att faktiskt barn ska förstå. De äger inte huset. Okej? Den här skräckhistorien som min syster tror jag var med om i Sverige var när de satt på en buss. Och ett barn gick fram och sparkade någon på smalbenet och som inte barnet kände. Och föräldern sa ingenting. Bara lät det vara. Så till slut så säger ju han som fick sparkarna att hallå, kan du säga till ditt barn? Det gör ont. Jag tror på fri uppfostran. Känner mitt barn att den vill göra så, så ska den få göra så. Du får säga till barnet. Efter en stund som han hade varit och handlat så tog han fram en ketchup och så gick han och så hällde han ketchup över den föräldern och sa att jag var själv, hade fri uppfostran. Och det blev ett väldigt liv där inne i bussen. Absolut inte något jag uppmuntrar, men låt inte barnen äga huset utan, och därför kommer jag till punkt nummer 2 som är var inte så rädd att ställa krav. Jag tror att det här är viktigt överlag, men också när det gäller föräldraansvar. Var inte så rädd att ställa krav. Vet du vad dina krav, alltså dina förväntningar, dina regler, dina tydliga saker som är rätt och fel, det bygger ditt barn. Det bygger till och med in empati hos dina barn. Är du med? Och därför så tycker jag att man kan ha rätt och fel, men man kan också förklara varför. Man kan inte bara ha en regel. får inte gå in i vardagsrummet. Nej. Utan, någonstans ska det finnas en förklaring. Kanske inte just vardagsrummet, men något annat. Var inte rädd för att ställa krav. Nummer tre, våga säg ifrån. Jag tror att vi levde i ett land där man faktiskt hjälpte varandra lite mer i samhället här. När du hör min bussstory så kanske vi inte är där längre. Och självklart kan saker gå fel. Och jag pratar ju om att grunden till föräldransvar är alltid kärlek. Men någonstans är det ju så i vårt samhälle idag att om man skulle hjälpa någon annan förälder som uppenbarligen inte har vett nog att säga ifrån, säkta om jag uttrycker mig så, då blir man ju anmäld idag. Och typ. Men dina barn kan du faktiskt sätta krav på. Du kan säga ifrån. Hit men inte längre. Så enkelt är det. I kärlek. Nummer fyra, sluta leta genvägar för att slippa. Vad jag menar, slippa ta ansvar för ditt barn, slippa att uppfostra ditt barn. Hitta inte genvägar för att slippa. Det är du som har huvudansvaret för ditt barns uppfostran. Inte din iPad, inte din granne, inte dina kidsledare. Utan din tid med ditt barn är ovärderlig. Dina ögon, din uppmärksamhet, din fika-time är ovärderligt. Det är viktigt. Jag hade kunnat gjort så mycket själv, så mycket bättre. Men någonting jag kan säga är att jag i alla fall under ett antal år så såg jag till att jag hade, som jag kallade det, blev lite pinsamt ju äldre de blev. Men jag hade en dejt med mina döttrar och där vi ibland åkte ner till kebabrestaurangen i Sävsjö så delade vi på en pommes med mycket kebabsås. Eller något annat, man var någon annanstans. Men man tog en stund och pratade, var ute och gick och pratade. Din tid med dina barn är ovärderlig. Och leta aldrig genvägar för att slippa det. Nummer fem, sätt inte dina behov före dina barn. Ibland så behövs omprioriteringar i ditt liv. Ibland måste du inse. Jag blev lite irriterad kan man säga när jag träffade en person som sa: det är så gött att vi har skilt oss för då har jag bara barnen varannan helg. Jag är ju fri sen. Han fick en utskällning av mig. Jag kunde inte vara tyst. För jag tyckte det var sån otäck attityd. Därför att dina barn är det bästa du har. Och de förtjänar också det bästa du har. Sen så tycker jag att punkt nummer sex, min sista punkt, också är viktig här. Låt inte heller barnen äta upp dina behov hela tiden. En del behöver höra det. En del behöver höra punkt nummer fem lite mer. Du får själv avgöra i ditt ärliga samvete och hjärta. Men någonstans så tror jag att det är viktigt att inte skylla på barnen för att du ska ta tag i din relation. Eller att du ska, någonstans så behöver du se till att behöver du omfamna sanningen att det finaste du kan ge, det finaste Kicko jag kan ge våra barn, det är ett lyckligt äktenskap. Det är det finaste vi kan ge. Och därför så tror jag det är viktigt, inte minst i småbarnstiden, men överlag så är det viktigt att det kanske är bra att anstränga sig lite, att våga fråga någon, fråga några släktingar eller några vänner eller någonting. Du, den där lördagen, jag skulle så gärna vilja åka iväg bara jag och frun eller bara min man och jag och bara ha en dejt tillsammans, gå på bio, ut och äta och bara ha det mysigt tillsammans. För det är så mycket nu med våra små barn. Ansträng dig för att göra det. Därför att ni behöver den tiden tillsammans. Och jag vet hur det är när det är med att ibland så tycker man: nej, men jag vill inte störa någon annan. Det är värt att störa någon annan om resultatet är ett lyckligt äktenskap som dina barn får titta upp. Var glad om dina barn säger: fy vad äckligt, mamma pussade pappa. Alltså det är något, låt dem säga äckligt, det är något fint. Come on. Och jag tror att mycket i de här frågorna vi pratar om nu när det gäller relationer handlar ju om att hitta en balans i livet. Och jag vet ju att vi alla är olika här. vi har alla är kanske lite för mycket balans åt det hållet. Eller så har vi för mycket balans åt det. En del av oss som föräldrar, och jag tror att en del kommer lyssna på den här podden också, som, eller de flera som har hört av sig, de tycker att det är viktigt att vi pratar om de här sakerna. Och kanske det är så här att du behöver verkligen sätta dig in i när det gäller dina barn och alltihopa. Kanske det är så här att du istället är den här personen som är och petar i varenda minsta lilla detalj. Och det tar över hela ditt liv så du ingen har tid att överhuvudtaget titta på det. För det är alltid bara dina barn. Du behöver kanske liksom ta ett steg tillbaka. Och alltså det finns en balans här. Och vi är lite olika här. Men jag tror att om du stannar upp och tänker, ja, hurdan är jag? Så kan du var lite, inte för hård mot dig själv, men du kan vara lite ärlig mot dig själv. Här behöver jag jobba på. Det här behöver jag förbättra. Ja, men här behöver jag sätta lite bättre gränser. Men här kan jag ju inte lita på dem. Eller, men nu måste jag tagga ner. Jag måste ju lita på dem. Alltså det beror på precis på var vi är någonstans. Jag vill uppmuntra dig att vara lite rannsakande och lite ärlig. Och mitt i allt det här, som en avslutning nu. Jag ska avsluta nu. Så vill jag säga att vi har en växel till, kära vänner. Vi har en växel till när det gäller relationer. Oavsett vilken relation du är i, om du är gift eller du är i ett förhållande eller du funderar eller du har varit med om en krasch eller, och whatever, så har vi, ladies and gentlemen, vi har en växel till. Vi har Gud. Vi har Gud, vi har hans kärlek, vi har hans nåd, vi har hans tröst, vi har hans vishet. Och någonting som Kick och jag ofta har sagt och i olika samtal som vi har haft är så här att en halv person plus en halv person blir inte en hel person. Utan någonstans så tror jag att det finaste du kan komma till är den här conclusion att med Gud är jag hel. Med Gud i mitt liv är jag hel. Och där kan du landa i en situation att du är redo för en relation. Men om du hela tiden är en jagande människa. För det första så är du väldigt oattraktiv. Och för det andra så blir du någonstans, så kommer du må så dåligt på insidan. Och så är du inte hel. Och någonstans kanske du hittar en halv. Och någonstans blir inte en halv plus en halv blir inte hel. Jag vill uppmuntra dig att förstå att Gud kan ge dig allt du behöver. Och när han får bli allt du behöver så kan han ge dig det du önskar.